kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 47.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll. Vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte och läsa ditt ord. Läsa det ord som du är i, som är du själv och som har blivit nedtecknat av dina apostlar. Herre, den kraft, det liv och den kraft som fanns i ordet ifrån begynnelsen, det finns fortfarande i ditt ord. Tack för att ditt ord är oföränderligt. Att det är lika verksamt idag som det någonsin har varit tidigare i historien. Vi ber att den här stunden skulle få vara en stund när du talade in i våra liv. Att du låter oss få lära känna dig på höjden och bredden och längden och djupet. Lära känna ditt rådslut. Tack för att du inte vill dölja din vilja för oss, utan du vill uppenbara din härlighet för oss. Vi ber att den här stunden skulle få vara en stund av uppenbarelse i våra liv. Och därför så överlämnar vi den här stunden i dina händer och förtröstar på din närvaro och på ditt tilltal. Amen. Ja, vi har kommit till Matteus evangeliets 17 kapitel och befinner oss, kan man säga, uppe på förklaringsberget. När Jesus förklarar sig själv. Vi la märke till förra gången att kapitlet börjar med orden 6 dagar därefter och så vidare. Och det är lite märklig tidsangivelse, för att den verkar ju inte meningsfull ens. Det spelar väl ingen roll om det var 6 dagar eller om det var 5 dagar eller 8 dagar, kan man tycka när man läser Bibeln. Och var det verkligen 6 dagar, kan man ju också fråga sig. Men vi konstaterade att det berättades i andra Mosebok om att Moses var uppe på berget 6 dagar och på 7:e dagen uppenbarade Herren sig i sin härlighet. Och vi förstår att den berättelsen där i andra Mosebok är som en förebild till den här berättelsen. Så det som sker här nu, det är det som skedde med Moses, fast nu sker det på ett fullkomligt sätt. Därför Jesus har kommit för att fullkomna allt det som var sagt i skrifterna. Så allting som är sagt i skrifterna, det är liksom återupprepas genom Jesus Kristus. Men som sagt på ett fulländat sätt, eftersom Jesus är mycket mera än en profet vilken som helst eller en människa vilken som helst. Och det såg vi också när vi läste vidare sen i andra och tredje versen. Vi kommenterade, vill jag bestämt minnas, förra gången detta med att det var Moses och Elia. Och jag tror också att vi slutade med att kommentera det som står i vers 3. Där det här i Matteusversionen bara står att de samtalade. Alltså Mose och Elia samtalade med Jesus. Och under lång tid så funderade jag på vad de samtalade om. Jag har till och med hört predikningar om det där, vad de samtalade om. Men det står ju i Lukasversionen att de samtalade om det lidande som låg framför Jesus. Så Jesus, han fick stöd. Han började förstå Guds vilja och han fick stöd av både lagen och profeterna, av både Mose och Elia, för det som låg framför honom. Då ska vi läsa vidare och då står det som så i vers 4 att Petrus säger till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra 3 hyddor åt dig. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Vi kanske kan nöja oss med det. Då kan man ju också som västerländsk bibelläsare undra varför han skulle bygga 3 hyddor där. Och då är det som med så mycket andat Guds ord att det knyter ju an till tidigare bibelord. Martin Luther gjorde det till och med till en liten regel för oss bibelläsare när han sa att skrift ska tolkas med skrift. Så man kan inte bara rycka ut ett skriftställe och sen tolka det efter sitt eget huvud, utan man måste förstå det både i sitt sammanhang och genom att jämföra Guds rådslut både i gamla och nya testamentet med varandra. Så ska vi nog finna vad det handlar om. Och det här med att de skulle bygga 3 stycken hyddor. Det här rör från traditionen om ökenvandringen. Därför att när Israels barn vandrade genom öknen mot det utlovade landet de där 40 åren, så bodde man i hyddor. Och det som sedan hände, det var att det uppstod en tradition, nämligen den traditionen att när den messianska tiden kommer, då ska de här hyddorna, dels så ska det vara en påminnelse om umbärandena i öknen när man inte hade något hus att bo i, utan man fick nöja sig med hyddor. Det skulle följa med som ett ständig åminnelse. Men dels skulle det också vara en påminnelse om Guds närvaro. Därför att Gud hade nämligen kommit till oss och han bodde i hyddor eller i ett tält. Om du slår upp i Andra Moseboks 33 kapitel så kan vi läsa om det. Det står ju inte hyddor utan det står ju tält. Men ändock. Det står i 33:7. Moses tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det för uppenbarelsetältet. Var en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret, därför att där befann sig Herren själv. Han bodde i det tältet, i den hyddan. Och så ofta Mose gick ut till tältet så stod allt folket upp. Var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose till dess att han kommit in i tältet. Varje gång Moses kom in i tältet sänkte molnstodet sig ner och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. När allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken. Vi kan lägga märke till ordalydelsen där. Bugade sig till marken och föll till marken. Var en vid ingången vid sitt tält. Ja, och så vidare. Så man, den här Guds närvaron i tältet eller i hyddorna, att Gud själv var närvarande i ett likadant provisoriskt byggnad som de själva fick leva och vandra i, den traditionen följde med. Dels som jag sa, så att de återupplevde umbärandena i öknen, det primitiva, det tillfälliga i tältandet. Men dels också som en påminnelse om Guds närvaro. Och det senare så starkt så att man tänkte sig att när den messianska tiden kommer, då ska Gud själv på nytt bo i de där tälten. Nu är det så att i det judiska året så har man tre högtider. Man firar påsken. Och det vet ni, till uttåget, till minne av uttåget ur Egypten. Man firar pingsten. För som är budgivningen, alltså de 10 budorden på Sinai förbundet. Och sedan i september och oktober så firar man lövhyddohögtiden. Vi kristna, vi har plockat upp påsken och kristnat den så att säga. Och pingsten på samma sätt så är den kristnad. Fast där ges inte lagen på tavlor, utan i vår pingst så skriver ju anden evangeliet i våra hjärtan. Men däremot har vi inte plockat upp lövhyddohögtiden av någon anledning. Jag kan faktiskt inte riktigt reda ut det. Men lövhyddohögtiden, den hängde samman med Messias återkomst. Konungens återkomst. Gudsrikets inbrytande. Och det var vad man firade då och firar fortfarande varje lövhyddofest. Och det är möjligt att det har ramlat bort i den kristna traditionen av det enkla skälet att Kristus har ju kommit och att vi inte behöver fira det på det sättet då. Men då kunde man ju annars sedan tänkt sig att man skulle kunna fira det, alltså hans andra återkomst, för att vi hade haft kvar lövhyddohögtiden med det innehållet. Men så är det i alla fall, att man väntade på Messias återkomst, eller Messias ankomst får man säga. Och då skulle han komma och så skulle han bo mitt ibland dem i deras tält. Jag har skrivit upp ett par bibelställen till. Vi ska se här. Hesekiel 37 tror jag det står. Då har jag inte hunnit slå upp här precis innan. Men det måste väl finnas någon tanke med att jag har skrivit upp det. Hesekiel 37. Just det, vers 27. Ja, 26 kanske man kan ta med också. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Jag ska bereda plats för dem och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Alltså han ska komma och bo ibland oss, tälta ibland oss. Min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det finns i det 43 kapitlet också hos profeten. I Hesekiel 43. Vers 7 har jag skrivit upp. Ja, det står, du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, jorden hans fotapall. Där vill jag bo ibland Israels barn för evigt. Det står inte så tydligt om att det är just en hydda eller en tält. Men själva tanken är ju uppenbar, att Gud ska komma till oss och han ska bo ibland oss. Du har det i Bibelns sista bok också, alltså Uppenbarelsebokens 21 kapitel. I Uppenbarelsebokens 21 kapitel så talas det om nya himmel, den nya himlen och den nya jorden. Och jag såg den heliga staden i vers 2. Det nya Jerusalem komma ner från himlen. Och vers 3. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel, tält alltså, det samma ord, bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Det är ju naturligtvis det här som Johannes tänker på när han skriver i Johannes evangeliets första kapitel. Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Och på grekiska står det, slog upp sitt tabernakel ibland oss. Så det här som judarna firar på lövhyddohögtiden och som vi skulle kunna anknyta till när det gäller den yttersta tidernas återkomst, det skedde när Jesus kom. Så Jesus är Gud som tar sin boning ibland oss. Han slår upp sitt tält. Det ska i och för sig jämföras med ett annat ord i 14 kapitlet i Johannes evangeliet. Nu ska vi inte ge oss in på det, men det finns två olika ord för att Gud bor ibland oss. Och det som jag har uppehållit mig vid nu, det är det ordet att han tältar ibland oss. I det så ligger ju något tillfälligt. Det är en provisorisk boning. Det finns ett annat grekiskt ord som betyder att han ska komma till oss och ta sin boning hos oss för evigt. Och det är när Jesus säger att han ska lämna lärjungarna och så ska han komma tillbaka och så ska fadern och han ta sin boning i oss. Där används ett annat ord. Där står det inte tältade eller komma till oss och komma mitt ibland oss tillfälligt, utan där är det permanent boende. Och det är det förbundet som vi lever i. Vi som har tagit emot Jesu Kristi herravälde, han har upprättat sitt rike ibland oss för evigt. Precis som profetierna talade om det. Men den dimensionen ska vi inte uppehålla oss vid nu eller ge oss in i. Men det hör ändå ihop lite grann med det här att nu är de på förklaringsberget. Och Petrus säger till Jesus, det här är gott att vara. Ska vi bygga tre hyddor? Då är det hela den här associationen som kommer till honom. Och läser man kommentarerna till Matteus evangeliet så är kommentatorerna lite rådvilla, skulle jag vilja säga, över varför Petrus sa på det här sättet. Och om man jämför då, för så har jag ju nyss sagt att man ska göra, om man då jämför skrift med skrift så att man ser i Markus evangeliet, vi kan titta där. Markus kapitel 9 har vi samma berättelse. Där står i vers 6 en förklaring. Nämligen den förklaringen, han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Han var livrädd med andra ord. Över det han såg. Han hade ju precis här sett Jesus och Moses och Elia livslevande. Stå och prata med varandra. Han var livrädd. Och Här står det väl inte att att de kastade sig på marken, men i Matteus, om du har kvar fingret där förmodar jag, i det sjätte versen, det står det: när lärjungarna hörde rösten så föll de ner på sina ansikten, och Jesus går fram och rör vid dem och säger: stig upp och var inte förskräckta. Det var därför som jag sa att ni skulle lägga märke till hur det var där i andra Mosebok 33. När Moses skulle gå ut till uppenbarelsetältet och molnet, Herrens närvaro, kommer ner. Och då blev folket rädda och de föll ner på sina ansikten. Så man kan se att det som hände när Gud kom ner i molnet hos Moses och i uppenbarelsetältet, det är det som går igen här nu på ett fullkomligt sätt. Men som sagt, i Markus evangeliet så kommenteras det bara med att Simon Petrus var rädd, förskräckt. Det var skälet. Och det är kanske inte så underligt att han var rädd. Jämför man sen i Lukas evangeliet, för där finns berättelsen också, i det nionde kapitlet, så finns det en annan, ytterligare en förklaring. Det är bra att det är tre olika förklaringar. I Matteus var det ju ingen förklaring. I Markus var att de var livrädda, och här i Lukas då någonting annat. Det är bra att det är tre olika, för då kanske vi kan förstå att det här är inte, det motsäger inte varandra. De upplevde naturligtvis allt det här. Men det är olika saker som har lyfts fram, kanske beroende på sammanhanget. Här står det då i vers 33. Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose, en åt Elia. Så kommer då förklaringen, om det nu är en förklaring. Han visste inte vad han sade. Och det kan ju då knyta an till vers 32. Petrus och de som var med honom sov tungt. Men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. Och så säger han, jag tror det står så här i Gerts översättning, att han visste inte, hur det står? Ja, det kanske står förresten något liknande sätt som det står här. Han visste inte vad han sa där. Alltså han visste inte, det är så tydligt att han visste inte vad han pratade om helt enkelt. Och då förstår man att han hade sovit tungt, så han var ju yrvaken helt enkelt. På modern svenska skulle man säga så att han pratade i nattmössan. Han visste inte vad han sa. Han bara sa det. Och det är kanske därför som kommentatorerna är lite rådvilla varför han tog det här med att de skulle bygga tre hyddor. Men det finns en förklaring som jag förvisso inte har mött i någon av kommentatorerna. Så det får ni tillskriva mig i min egen lilla tolkning i sådana fall. Men det är ju den att han kanske på något sätt, åtminstone omedvetet, anade att det är den messianska tiden som bryter in här. Och där ska vi bygga hyddorna. För Gud skulle ju bo i hyddor när Messias kommer. Han skulle ju ta sin boning på nytt ibland dem. Det står inte att Petrus såg det på det sättet. Men man kan ju ändå fråga sig om det kanske inte var därför han sa som han sa. Han kanske började ana att Jesus, han hade ju bekänt Jesus som Messias. Kanske började ana ytterligare en dimension av detta. Nyvaken som han var. I alla fall, när han börjar prata om det här så blir han avbruten. Då är jag tillbaka till Matteus 17. Och där står det i den femte versen: medan han ännu talade så blir han avbruten. Så medan Petrus ännu pratade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och på grekiska så heter det här lysande molnet photeinos. Photeinos, du har det i våran översättning när vi talar om, det finns ju fotogende. Alltså fos betyder ju ljus på grekiska. Så det är inte ett moln i första hand, utan det är ett lysande moln, som precis som det står översatt här. Betoningen ligger inte på molnet, utan betoningen ligger på att det är ett lysande moln, att ett härlighetsmoln. Man förstår alltså att Matteus talar om ett härlighetsmoln i samma mening som det var när molnet kom ner över uppenbarelsetältet hos Moses. Därför använder han det här ordet fotenos. Det handlar alltså om Guds närvaro. Och i gamla testamentet, där skriver man inte på grekiska, så det heter inte fotenos, utan på hebreiska heter det shekinah. Och shekinah är alltså Guds härlighet. Guds härlighet. Guds härlighet uppfyllde templet. Det är shekinah. Det är den lysande, strålande Guds närvaron. Till exempel har du det ordet i andra Mosebok kapitel 40. Och i vers 35 har jag skrivit. Ja, vi kan ta ifrån vers 32 där. Vi behöver inte läsa allt, men så ni ser sammanhanget. Det är alltså Moses kommer för att inspektera tabernaklet, för att allting är nu färdigställt. Så blev allt arbete på uppenbarelsetältets tabernakel fullbordat. Israels barn utförde det, och de gjorde i allt så som Herren hade befallt Moses. Lägg märke till de orden också. De gjorde som Herren hade befallt. Och de förde fram tabernaklet till Moses och så vidare. Vittnesbördets ark i vers 35. Med dess stänger och nådastolen. Nu ska vi se här nu. Just det. Och så ska vi se, läsa vidare här. Nu ska vi se, jag tittar ju i fel kapitel då. Märker ni det? 40 kapitel, jag tittar 39 kapitel, 40 kapitel, nu ska vi se. Men det är fortfarande det sammanhanget att han inspekterar tabernaklet. Och så kommer vi fram till vers 34, ja, där har vi det. Alltså kapitel 40, vers 34. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens shekinah, Herrens härlighet, uppfyllde tabernaklet. Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det, och Herrens shekinah uppfyllde tabernaklet. Det är samma shekinah, samma härlighet som uppfyller när templet, när de inviger templet. Det här var ju tabernaklet. Men när de byggde templet sen, så står det på samma sätt. Och då var Guds närvaro så stark så att prästerna kunde inte gå in i templet och göra sin tjänst där. Utan de föll till marken. Och det är precis det som händer här på förklaringsberget också. Att molnet kommer ner, de faller ner på marken. Och de är rädda, de faller ner på marken och kanske anar att den messianska tiden kommer. Eller vad det nu kan vara förklaringen. Det är säkert en rad mångstridiga känslor hos dem. Och en växlande förståelse hos de här som är närvarande. Så det är inte särskilt underligt att de faller ner på marken där uppe på förklaringsberget. Så medan han ännu talade, tillbaka nu då till Matteus, medan han ännu talade, Petrus alltså, så sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och det här rösten som kommer från molnet, det har vi kommenterat tidigare, och därför tar vi inte det en gång till. Men på hebreiska så heter det bat kol. Och bat kol har blivit närmast ett tekniskt uttryck som handlar om Guds tilltal i en speciell situation. Bat kol är Guds tilltal, är rösten som träffar dem i en speciell situation. Och just det uttrycket används till exempel när Jesus blir döpt. Så kommer den rösten ur molnet. Den kommer i Johannes 12:28. När de hörde att det var som en åska som kom över hela situationen. Det var som det dundrade från himlen. Men några hade uppfattat att det var Gud som talade. Apostlagärningarna 9:4, det vet jag inte vad det står just nu. Där finns också det här uttrycket bat kol. Den här tekniska termen om att Gud talar. Och det är det som sker här nu. Att Gud själv talar ur molnet. Och ni hör vad Guds röst säger. Förutom denne är min son den älskade, i honom har jag min glädje. Det har vi som sagt kommenterat i samband med Jesu dop. Men lägg märke till de här orden. Lyssna till honom. Det var därför som jag strök under det där när jag läste fel. Så det blev kanske rätt i alla fall i andra Mosebok. De gjorde i allt som Herren hade befallt. Lyssna till Herrens röst och gör som Herren säger. Det är nyckeln till att förstå den här berättelsen. Vad är det Jesus har börjat att tala om? Och han började att tala om när Simon Petrus hade sagt: du är Messias, den levande Gudens son. Då hade Jesus börjat säga så här att: du är Petrus. Och på denna klippa så ska jag bygga min församling. Jag ska bygga min församling. Jag ska bygga min församling. Och sen hade han talat om att han skulle lida och dö, utlämnas till hedningarna, men han ska uppstå på tredje dagen. Då gjorde Simon Petrus motstånd. Nu kommer rösten igen. Lyssna till Jesus. Lyssna till vad Jesus har sagt. Lyssna till vad Jesus säger. Jesus har sagt att han ska bygga sin församling. Jesus har sagt att han ska göra det genom lidande, död och uppståndelse. Genom sitt utgivande liv. Lyssna på hans instruktioner också fortsättningsvis. För ni kommer aldrig att kunna vare sig göra det här och kanske inte ens begripa det. Om vi talar om att församlingen ska byggas i vår tid, så är det min övertygelse att vi måste göra på samma sätt. Vi kan sätta in stora annonser. Vi kan ha bra väl förberedda sammanträden. Vi kan försöka locka folk till gudstjänsterna. Men jag hävdar, vi kan inte bygga hans församling. Det är bara han som kan bygga sin församling. Och han gör det genom död och uppståndelse. Genom den egna människans, den fallna människans död, korsfästelse. Att du och jag korsfästs i våra egna önskningar och begärelser. Att Kristus får uppstå i mig och i vår gemenskap. Och han bygger sin församling. Vi kan förvisso tala med varandra. Vi kan predika, vi kan undervisa om evangeliet. Jag kan säga hur det ska gå till. Men jag kan inte åstadkomma genom min predikan att det dör i ditt liv och att det uppstår någonting nytt. Det är bara Guds ande som kan göra det. Och Herren gör det genom sitt ord och genom sitt sakrament på sitt sätt. I sin tid, på sitt sätt. Olika med varje människa, olika i olika tider, olika platser. Lyssna på honom. Församlingen är helt beroende av att den lever av Herrens ord. Människan lever inte allenast utav bröd, utan av allt som utgår från Guds mun. Utgår i presens. För han har inte bara talat en gång. Han talar varje dag. Han informerar. Han skänker oss sitt evangelium. Evangeliet verkar ibland oss och församlingen byggs. Lyssna till honom. Om församlingen inte lyssnar till Guds röst, utan försöker bygga på sitt eget sätt, då blir det snett och då kanske inte ens blir på rätt grund. Kristus själv måste vara närvarande. Här finns också den hemligheten som ni redan har förstått i det som jag har sagt nu. Nämligen att församlingen byggs genom ordet och sakramenten. Alltså genom det som kallas för nådemedlen. Genom vår gemenskap med Gud. I Jesus Kristus. Vi har gemenskap med Gud genom tron på Jesus Kristus. Den tron på Jesus Kristus är kanalen genom vilken han verkar. Vi behöver ha den tron. För det är bara genom tron som han är närvarande hos oss. Och det är genom tron han verkar ibland oss. Men inte den tro som du och jag mobiliserar, som vi strax ska se. Utan genom den tro som är hans egen närvaro. Genom att han är tron i oss. Han är tron ibland oss. Vi hänger upp våra liv på trons hövding och fullkomnare. Jag tror att det här är ett nyckelord. Lyssna till honom. Därför att i de tre orden, lyssna till honom, så ligger hela det nya paradigmets nyckel, så att säga. Det är så uppbyggelsen sker. Det kan inte ske på något annat sätt. Utan det sker när vi lyssnar till honom. Och det är ju nästan lite komiskt att Simon Petrus, han är i full gång med sin utläggning här om att bygga hyddor. Och så blir han bara avbruten. Det är så Gud säger till honom, du, jag behöver inte lyssna på dig längre. Det är du som ska lyssna på mig. Jättebra förslag, Petrus. Men det håller inte, för nu talar vi om ett annat paradigm. Nu talar vi om mitt verk ibland er. Sen har vi då vers 7 och 8. Eller ja, 6 och 7 kanske och 8. Där i sjätte versen så står att de hade fallit ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Och så står det i vers 7, men Jesus gick fram och rörde vid dem. Och så vidare. Här har inte jag sett några särskilda kommentarer till just det bibelstället, att han gick fram och rörde vid dem. Men jag fick själv en association som jag gärna delar med er. Om du håller kvar fingret här så ska du få se vad som hände i Jesaja 6. Ni känner kanske till stället när Jesaja kallas. Där har då Guds helighet, Guds shekina, Guds närvaro kommit till profeten. I vers 1, 2 och 3. Och i vers 5 så säger han, ve mig, jag förgås. Han faller på sitt ansikte. Jag är en man med orena läppar. Han har förstånd att inte tala. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och så står det i vers 6, då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när du detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst och så vidare. Rösten kommer från himlen till Simon Petrus. Och de faller ner livrädda. Och Jesus rör vid honom på samma sätt som serafen hade gjort när Jesaja föll ner på sitt ansikte. När Jesus rör vid Simon Petrus och de andra och säger att de inte ska vara förskräckta utan stå upp. Då är det som försoningens kol rör vid dem. Och i samma stund så tas deras missgärning bort. Och de kan börja lyssna till Jesus som en som är försonad med Jesus. Det här är ytterligare ett exempel nu på, vi talade lite grann här innan och vi talade i pausen om bibeltolkning. Att ibland kan bibeltolkningar kanske vara inte så förankrade i det historiska. Eller man kan tycka att de kan vara långsökta, det kan man tycka om det här också. Men de kan vara giltiga i alla fall, även om det inte står i kommentarerna. För Guds ord är så rikt. Det innehåller så många dimensioner. Det är som om alla olika bilder och alla förklaringar inte får rum i en förklaring, så att säga. Så att med den lilla utvigningen som jag gjorde där om Jesaja, med att Jesus gick fram och rörde vid dem, så upphäver jag inte texten. Utan den tvärtom kan till och med berika texten eller fylla ut texten ytterligare. Och då är det inte så intressant ifall det finns historiska kopplingar eller inte. Därför att uppbyggelsen är i sig ett kriterium. Vi är lite vana att tänka på det sättet. Men ni vet, när vi skulle bestämma vilka böcker som skulle vara med i Nya testamentet. Så genomgick Nya testamentets böcker det vi kallar för kanonhistoria. Och vilka böcker skulle nu vara med? Det fanns ju många böcker. Thomas evangeliet var ju ett sånt där som inte kom med. Det finns en hel del andra böcker också. Ja, då hade man vissa kriterier. Ett kriterium skulle vara att alla nytestamentliga böcker, alla böcker som ska vara med i Nya testamentet, skulle gå tillbaka på apostlarna. Ett annat kriterium var att de böckerna som skulle vara med skulle vara allmänt erkända bland alla kristna över hela världen. Så att det räckte inte med att man läste Matteus evangeliet i Smyrna och Antiochia till exempel, men man läste det inte alls i Rom eller i Korint. Nej, så gick det inte. Det skulle vara erkänt av alla som ett äkta Jesus apostolisk undervisning. Det var det andra kriteriet. Och ett tredje kriterium, det kanske kan låta lite vagt här, men det tredje kriteriet var ju att det inte fick innehålla falsk lära. Och då kan man ju undra vad det betyder. Men falsk lära i det här sammanhanget, det betyder att det fick inte strida emot. Ingenting i Nytestamentets böcker får strida mot den lära som Jesus förmedlade. Du kan tycka att det är lite luddigt, men, och det var dit jag skulle komma, det är ingenting emot Gamla Testamentets böcker i sådana fall. Gamla Testamentets böcker, de är inte ens kanoniserade på samma sätt bland judarna som vårt Nya Testamente. Nya Testamentet är ju hos oss fixerat. Det går inte att lägga till några böcker eller ta ut några böcker från Nya Testamentet. Det är fixerat. Men Gamla Testamentets böcker är inte det. Och de har helt andra kriterier. Och ett skäl till att Gamla Testamentets böcker inte är fixerade, det är ju det att de väntar ju fortfarande på Messias. Det kan fortfarande hända saker, så att säga, inom historiska ramen. Det är inte färdigskrivet ännu. De väntar ju på att profetierna som finns där hos Jesaja och Hesekiel ska gå i uppfyllelse. Och när Elia kommer tillbaka som de tänkte sig, då kanske han skriver en bok till. Då är det klart att den ska vara med. Det går inte att fixera eller avsluta Gamla Testamentet. Det väntar fortfarande på sin uppfyllelse. Men ett annat kriterium på att de 39 böckerna ändå blev de som kom med i den judiska Bibeln, det är det att man mätte graden av andlighet. Sug på den. Så när man hade en massa texter så mätte man graden av Guds andes närvaro i textrullarna. Alltså på samma sätt ungefär som vi, som jag sa, vi har ett kriterium när det gäller Nya Testamentet, eller hade ett kriterium när det gäller Nya Testamentets böcker, det skulle vara rätt lära. I Gamla Testamentet hade man samma kriterium, fast man hade, det skulle vara rätt ande. Så därför så var det inte alltid så noga det här med platser eller det historiska inslaget, om det var skrivet si eller om det var skrivet så, om det var den personen som hade skrivit boken eller om det inte var den personen. Det var sånt var oviktigt. Det som var viktigt var att det var rätt ande. Och det stämde man av inom bland de judiska bibellärarna, alltså bland fariseerna och de skriftlärde. Det kände man sig fram till. Vi kan tycka att det låter flummigt, men för dem är inte det flummigt. Utan de hittar varandra i det här och vaskar fram de här böckerna. Och då menar jag i det perspektivet, så visst, det här då med att jag säger eller associerar till att serafen flög fram och rörde med ett glödande kol vid profetens mun. Det associerar jag här då när Jesus rör vid de här livförskräckta människorna som har fallit ner på sin mark. Ja, det kan tyckas långsökt, ja visst, men det är rätt ande. Och så kan man läsa Bibeln. Jag måste säga att det har berikat inte bara min bibelläsning utan också, om jag får säga det själv, min förkunnelse. Därför blir frimodigare när jag lägger ut evangeliet och känner att jag behöver inte vara så låst, så att säga, vid bokstavstron som jag kanske var för 20 år sedan. Och rädd för att det skulle vara strida mot den rena lutherska läran. Därför att jag känner på mig lite mera nu om det är rätt ande. Jag har ju en grundregel, det får inte upphäva ordet, men det kan tillföra ordet. Och är det långsökt och kanske ett ohistoriskt eller ovetenskapligt, så har det ingen betydelse, därför att vi bjuder på att det ger uppbyggelse och att det är riktigt på så sätt, så att säga. Och det öppnar ju upp då för olika nyanser i förkunnelsen och i tillämpningen. Men det som är så förskräckligt när vi kommer till våra biskopar, höll jag på att säga, eller till mycket förkunnelse, det är ju när man har upphävt texten. Ja, men då är man verkligen ute och cyklar. Det fanns en artikel i Svenska Dagbladet, eller en krönika i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan, som jag läste med stor behållning. Det var tydligen så att svensk massmedia hade uttalat sig om påven då när han låg på sin dödsbädd för ett par veckor sedan. Han var ju döende, nu är han visst på fötterna igen, men då var han döende, och då hade man skrivit om påven och hans insats i världen. Och då hade man tydligen bedömt honom som att han var ju väldigt konservativ, den här påven. Han var ju emot abort. Och så var det väl någonting annat. Och så handlar den här krönikan om hur orättvist det är att bedöma påven på det sättet. Och krönikören menar att det här var nog mera uttryck för svenskarnas sexualfixering. För abortfrågan och frågan om homosexuella, det sånt är viktigt för svenskarna. Man till och med mäter påven med de måtten. Påven som ju är, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, är en gigant. Och som har haft global betydelse på en mängd områden. Abortfrågan är ju en liten fråga i hans perspektiv. Han fick ju vara med om att bringa hela kommunismen på fall. Hela järnridån följer inte så lite på grund av kyrkans och påvens insats. I alla fall i Polen. Men det ser man inte. Och så fortsatte den här krönikören med att säga att vi, för det visade sig att det var en katolsk lekman som hade skrivit den här artikeln. Jag visste inte det när jag läste det. Han sa, vi i katolska kyrkan, vi är inte fixerade på det sättet därför att vi har ju en norm. Han menar alltså Bibeln. Och Bibeln är vårt ideal. Och vi är medvetna om två saker, skriver denne krönikör. Vi är medvetna om att den Bibeln, den normen, den kan man inte ändra på. För den är vårt ideal. Men vi är också medvetna om att vi är syndiga människor och inte kan leva upp till idealen. Men det är inte ett skäl till att göra sig av med idealen. Utan idealen är någonting som vi ska se upp till och som vi ska sträva efter. Och som är som en sorts värdegrund för oss. Men, skriver han, ni svenskar, ni har ju gjort er själva till gudar. Ni har tagit bort idealen, raserat det och gjort er själva till er egen mätstock. Ni har gjort er själva till en egen norm. Och så är ni så dristiga så att ni till och med tar bibelordet och anpassar det till er själva. Och det är precis vad som sker i svensk kristenhet. Och upphäver man texten och anpassar den till sig själv, då är det verkligen fara och färde. Då finns ju inga ideal kvar. Du löser ju kristendomen upp sig själv. Jag hade aldrig hört talas om den här mannen. Han kan inte ha varit så gammal. Men jag läste den här artikeln då på ena dagen. Och sen dagen efter så såg jag honom på morgon-tv också. Jag tror han heter Dikander, om ni känner igen det namnet. Eller stöter på det någon medgång. Det visade sig då att han var katolsk lekman. Så han hade ju ett annat perspektiv. Men han har ett allmänkristet perspektiv. Och inom de ramarna, att det finns ett ideal och att det finns en norm, så finns det också en trygghet. Och det kan finnas utrymme för, om det skulle vara lite olika tolkningar och så vidare, så länge man inte ger upp idealen. Så länge man inte upphäver texten eller den grund som man står på. Ja, det var ett litet inlägg, men jag tror att det här med synen på Bibeln är väldigt viktigt. Vi diskuterade lite i personalrummet idag. Och då var det någon som tog upp den här frågan, om det var med anledning av vår syn på homosexuella och så vidare. Men då berättade jag just det här, och då svängde det hela på så sätt så att vi ställde oss en rannsakande fråga. Vilka är vi egentligen som ens har synpunkter på Guds ord? Det är väl Guds ord som ska ha synpunkter på oss. Vem är du som träder upp emot Guds ord? Vem är du som träder upp emot Bibeln, som har en sån enormt stark ställning genom årtusenden i hela mänskligheten? Och så kommer du ha synpunkter på och säga, det kan vi inte tro på. Ja, men så här förstår inte jag det, utan Gud han är ju sån och sån. Då är vi ute på halis. Så det här var för att vi skulle lära oss att tänka lite granna när det gäller vår syn på Bibeln. Och också, fast det inte var meningen så att jag skulle rättfärdiga mig själv, men det må vara hänt om det glider lite hit och dit, så länge man håller sig inom ramarna och förstår vad vi håller på med. För det är det avgörande i slutänden. Har man inte grundvalen eller idealet klart, så ska man nog akta sig för att tolka Bibeln överhuvudtaget, skulle jag vilja påstå. Ja, det är om detta också, att Gud hade sagt till dem där på förklaringsberget, lyssna till honom. Lyssna till Jesus Kristus. Och i vers 7 då, när han hade rört vid dem och sagt, stig upp och var inte förskräckta, så såg de upp och då såg de ingen utom Jesus. Då var de så fyllda, så att säga, med hans närvaro. Vi kan läsa verserna som följer därefter, 9-13 också. På väg ner från berget så befallde Jesus dem, tala inte om för någon vad ni har sett, förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Jag bara lägger märke till att när det står så här, tala inte om för någon vad ni har sett, för människosonen har uppstått från de döda. Här är det ju tydligt att Jesus själv har förstått, inte bara att han ska lida och dö, utan också att han ska uppväckas från de döda. Och egetai på grekiska här är en passiv verbform, så att det är inte så att han ska uppstå så att säga i egen kraft, utan Jesus dör. Men fadern har lovat honom att han ska uppväcka honom. Så Jesus blir uppväckt, och Jesus måste lita på att fadern uppväcker honom när han ger sig själv till döden. Man kan inte uppstå så att säga i egen kraft, om man får tala lite förenklat. Fadern ska uppväcka honom. Så är det ju för dig och mig också. Vi vet ju ingenting om vi ska uppstå när vi har dött. Och när vi tänker på hur det ska gå till, då vet vi ännu mindre hur det ska gå till. Men vi ska lära oss att lita på att fadern ska uppväcka oss. Och ingenting är omöjligt för fadern. Du tror väl på Gud? Som förresten nästa avsnitt handlar om. Det handlar om att tro på Gud, men dit har vi inte kommit riktigt ännu. Men här igen då, om detta med Elias, han skulle komma. Det har vi berört också tidigare. Det är ju framförallt hos profeten Malaki, det tredje kapitlet, som ligger till grund för den där traditionen att innan Messias kommer och återupprättar allt, så ska Elia komma och förvarna, så att säga. Och det där var ju så starkt i den judiska traditionen, så att vid påskmåltiden, och så är det än idag, så dukar man upp det här sederbordet, det här påskmåltidsbordet, och så har man då ett antal kalkar. Och jag tror man dricker vid 4 olika tillfällen under måltiden, den håller ju på hela kvällen. Och den sista kalken kallas för Elias kalk, den ska man inte dricka ur. Den ska lämnas oberörd. Orörd heter det. Därför att den ska drickas när Elia kommer tillbaka. Man framställer det här så dramatiskt kan man väl nästan säga. Så att inte bara så att kalken står där ifall Elia skulle komma, utan man har också dörren öppen. Och dörren ska stå öppen under hela påskmåltiden ifall Elia kommer. Så det finns alltså en ganska stark tradition om att Elia ska komma. Och därför så funderar de här lite grann på, ska inte Elia komma först? Och som sagt, vi har kommenterat det tidigare, och då så säger Jesus i vers 12, Elia har redan kommit. Och då inser de i vers 13 att han talar till dem om Johannes döparen. Och det fanns ju ett rykte där om Johannes döparen, att han kunde kanske ha varit Elia. Vi kan titta i, om vi bara tittar på något ställe här. Vi har ju gått igenom det en gång innan, men i 11 kapitlet, vers 14, så är den här frågan uppe. Och där talar Jesus, och så säger han i vers 14, om ni vill ta emot det. Han, alltså Johannes döparen, är den Elia som skulle komma. Och i det 14 kapitlet så är frågan uppe igen. Och där står det så här i vers 2. Då är det Herodes, som han som hade förföljelsemani och som var livrädd för det mesta. Han säger till sina tjänare om Johannes döparen: det är Johannes döparen som har uppstått från de döda, och därför verkar dessa krafter i honom. Och man tänkte sig att han var profeten, att han var Elia. Det pratades alltså på det sättet. Och till och med en sån som Herodes tänkte sig att det kanske var så. Och i 21 kapitlet kommer det igen också, enligt mina anteckningar. 21 kapitlet, vers 26. Ja, det talas också om Johannes som en profet, att han var profeten. Men det är alltså profeten som skulle komma, och det är framförallt profeten Elia. Och när vi gick igenom det här förra gången, så vill jag minnas att vi hade någon fråga också på det här. Och lite svårbegripligt är det kanske för oss, lite luddigt. Och varför har Matteus med det här för då? Ja, förmodligen, precis som jag sa, att det här med i den judiska traditionen, så finns ju det finns ju kvar det här med Elias bägare. Det vill säga, hela den traditionen, hela det ryktet finns kvar. Hela det ryktet var alltså verksamt under Jesu tid och efter Jesu tid, den första kristna kyrkan, och verksamt när Matteus evangeliet fixerades. Så snackades det fortfarande om Johannes döparen var Elia, eller om det inte var så. Om det inte var så, så kan ju inte Jesus vara Messias. Så det är förmodligen bakgrunden till att Matteus tar upp det här både 3 och 4 gånger i sitt evangelium. Det var alltså en viktig fråga, även om det känns lite avlägsen för oss. Men ni ser det i Matteus 17 då, att Jesus säger Elia har redan kommit i vers 12. Och det är alltså Johannes döparen som vi har sett. Men han säger också i vers 11, Elia skall komma. Så att det verkar på något sätt som att det som har skett i bildlig mening, det kommer också att ske i bokstavlig mening i ändens tid. Och i den meningen så är Malaki profetierna kvar fortfarande. Och så talas det om det när man kommer till uppenbarelseboken. Och om ändens tid, då talas det om det så igen, fastän det är skrivet långt efter Johannes döparen och Jesus, att i ändens tid, alltså vid Jesu återkomst, då ska profeten komma och då ska Jesus komma också. Då sker allt det här i bokstavlig mening som finns. Så det är som om det sker 2 gånger. Det är så sker det när Jesus kommer, och han gör det i anden, eller hur jag ska uttrycka det. Och det är äkta och det är riktigt. Men så sker det ändå på ett slutgiltigt sätt vid ändens tid. För att sedan nya himlar och en ny jord ska ta över. Jag tror inte att vi kommer längre än så när det gäller det avsnittet där. Vi behöver inte fördjupa oss mera i det heller. Vi har 5 minuter kvar, och vi hinner ju inte göra nästa avsnitt. Men vi får väl göra som vi har gjort tidigare, att vi kan väl ändå börja på det. Så plockar vi upp tråden där nästa tisdag. Det vi har nu är alltså verserna 14 till och med 27 kan man säga. Och ska vi sätta en rubrik på dem, på det avsnittet, på den andra halvan här utav förklaringsbergs berättelsen, så skulle vi sätta den rubriken kyrkans svaghet och auktoritet. Svaghet och styrka. För det är vad de här berättelserna handlar om. Det handlar om kyrkans svaghet och om kyrkans styrka. Och logiken i det hela, det är ju det att det som har skett i 16 kapitlet, när de bekände att du är Messias, den levande Gudens son, det är ju att man har fått klar för sig vem som är kyrkans herre. Man har fått klart för sig vem som är kyrkans grundval. Och vi har fått klart för oss att kyrkan byggs genom att vi lyssnar till honom. Nu så får vi exempel på kyrkans svaghet och på kyrkans styrka. Och i det 18 kapitlet kommer sen det som kallas för kyrkoordningstalet. Alltså det fjärde talet som Jesus håller. För hela kapitel 18 är ju ett tal av Jesus som handlar om ordningarna i kyrkan. Så därför kan det vara lämpligt att tala om kyrkans herre, kyrkans grundval, kyrkans liv, kyrkans svaghet, kyrkans styrka, och så kommer kyrkans ordningar. Och efter 18 kapitlet så kommer kyrkans sociala strukturer och sociala arbete. Så i och med att jag rubricerar det på det sättet, så får ni en kontext, så att säga, ni får ramar för det här andra halvan i det 17 kapitlet. Och då kan man ju fråga sig på vilket sätt det här då handlar om kyrkan. Ja, om vi delar in, det är ju tre berättelser som ni ser, va. De tre berättelserna är verserna 14 till och med 20. Och här är rubriken i folkbibeln: Jesus botar en månadssjuk pojke. Ja visst, det är det ju. Men låt mig säga det som vi har sagt så många gånger tidigare, att varje gång du läser om tecken och under, så tjänar de där tecknen och under ett syfte. De är i sin tur insatta i ett sammanhang. Jesus gör ju inte mirakler för att bevisa att han är något. Eller för att underhålla oss eller något annat sånt skäl. Det finns ju syfte. Han uppenbarar sitt eget väsende genom mirakelberättelserna. Och det som är syftet i den här berättelsen, det är ju tron. Berättelsen verkar först handla om den här pojken som inte kunde bli befriad, utan som kastades i elden och som kastades i vattnet och som lärjungarna inte kunde hjälpa. Men det är ju inte pojken som är problemet, utan problemet är ju kyrkans svaghet, att lärjungarna inte kunde hjälpa pojken. Det är det som är problemet. Det är det Jesus diskuterar. Hur länge måste jag härda ut ibland, säger Jesus. Det är hans problem. För honom var det inget problem att det fanns en sjuk pojke. Det var väl en enkel sak. Honom får vi väl hjälpa. Men hur är det med eran tro? Där har vi det riktiga problemet. Och likaså slutar det då med att för den som tror är ingenting omöjligt. Sen kommer den andra berättelsen om kyrkans svaghet och styrka. Och det är ju helt enkelt den andra förutsägelsen om hans lidande. Och där är ju kyrkans svaghet och styrka också. Alltså både ett döende och en uppståndelse. Vi ska komma tillbaka till det här. Och sen det tredje berättelsen, det är berättelsen om tempelskatten. Och som ju snarast handlar om kyrkans frihet. Men inte vilken frihet som helst, utan frihet att betala skatt. Då tänker de flesta av oss, ja vad skönt, då kan vi slippa det. Men den evangeliska logiken är, vad bra, då kan vi betala den. Och här är det till och med så att Gud själv förser dem med pengar så att de kan betala.
Jag har fått lyssna till del 47 i Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Härefter kommer sändning från Radio MF med deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan. Ha en skön och välsignad vecka.